God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och bibelförklaringarna är nu över Galaterbrevet och vi har kommit till del 15. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här härliga tisdagskvällen. Det har tydligen blivit sommar här i eftermiddag, så riktigt varmt och gott. Vi ska fortsätta att fördjupa oss i Galaterbrevet. Vi ska börja på 4.27, Galaterbrevet 4.27. Men först ska vi be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig genom tron. Att vi får räkna med att du också kommer till oss genom tron, att du är närvarande, att vi kan möta dig genom ditt ord och genom din heliga ande. Herre, vi ber att den här stunden ska få vara en stund då vi ytterligare får lära känna dig. Vi får se och skåda något av undren i din lag, i din skrift. Herre, låt det få bli till klarsynthet och låt det också bli till liv inom oss. Låt det få bli till uppbyggelse och vägledning för våra liv. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, Galaterbrevet 4, vers 27. Jag måste bara säga det. Jag har suttit en stund här i eftermiddag och gått igenom mina anteckningar. Det finns alltid något man ska lägga till och så ska man dra ifrån. Och så ska man se att bibelstället som man har skrivit verkligen är rätt och riktigt. För jag märker ibland så trycker man in fel bibelställen och det är ju förargligt när man väl står här. Så det är lite grann att plocka med. Men det är en glädje att gå igenom Galaterbrevet. Och idag blir det så tydligt för mig att Galaterbrevet kanske är extra viktigt i vår tid. Det har varit svårt att förstå, åtminstone för mig, om jag får tala för mig själv, och jag tror för många kristna genom decennier, kanske till och med århundraden, eftersom det är så judiskt. Det är fortfarande en stark koppling till Gamla testamentets föreställningsvärld. Det är fortfarande en positiv syn på lagen, på Toran. Och den försvann ju så småningom och har inte funnits i våra sammanhang. Utan tvärtom så har vi talat negativt om Toran och vi talar om lagiskhet och laggärningar. Så känner vi intuitivt att det är negativt. Men Paulus, han försöker förklara då att det inte är riktigt på det sättet, utan Galaterbrevet slår en bro så att säga tillbaka till den judiska tron för oss. Vi har en samhörighet med den judiska förståelsen och den judiska tron på hur Gud har verkat. Och den återvänder i vår tid, den upplivas. Jag kanske till och med skulle vilja gå så långt så att jag säger att den kristna tron ligger i förlängningen utav den judiska tron. Den är ju till och med, alltså de löften som gavs till Abraham. I dig skall din säd, skall ditt folk och alla folk på jorden bli välsignade. De löftena går ju i fullbordan i Jesus Kristus. Så att det ligger, den kristna tron ligger i förlängningen, är till och med, skulle man kunna säga, fullbordandet utav den judiska tron. Och den har inte ersatt den judiska tron. Därför att för judarna är ju den judiska vägen fortfarande vägen. Den judiska vägen är ju vägen för judarna ända tills de kommer in i Kristus. Och då fullkomnas eller fullbordas det som de hela tiden har varit på väg emot, så att säga. Men ni vet själva att det här med ersättningsteologin har varit det dominerande. Vi har åtminstone sen kanske 300-talet efter Kristus haft den inställningen att judendomen är, även om inte, jo, det har uttryckt så också, att den är förkastad, den är överspelad. Och kyrkan är det nya Israel, det riktiga, det egentliga Israel. Och så har man fått den här motsättningen. I Galaterbrevet så finns inte den motsättningen. Och därför så blir det lite förvirrande ifall vi har en felaktig inställning från början. Det blir förvirrande när vi ser hur Paulus strävar efter att koppla ihop med sin bakgrund. Och hela tiden försöker tala om för judaisterna att han inte alls har upphävt lagen. Att han inte alls ringaktar lagen. Utan tvärtom, han ger den bara sin rätta plats. Vilket ju faktiskt betyder att han uppvärderar lagen. Det är snarare judaisterna som nedvärderar lagen eftersom de ger den en ställning som den inte har. Så det är vad Galaterbrevet handlar om. Och så får vi också se den här bron som slås tillbaka. Och skillnaderna som ändå finns här, det är ju den skillnaden att när vi kommer till Kristus, då är allting fullbordat. Och när vi kommer in i Kristus, kommer in i det fullbordade, då spelar inte lagen längre någon avgörande roll. Och här spelar inte någon roll ifall man är jude eller grek. Här spelar inte någon roll om man är träl eller fri. Man och kvinna. Vi är alla lika mycket värda, så att säga, i Gud. Och sen så säger Paulus, bara gå tillbaka, vi är i det fjärde kapitlet. Se vad han säger där i vers 21. När argumentationen här med berget Sina och Hagar och det där börjar, så säger han: säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Alltså han hänvisar till lagen. Ni kan lägga märke till att det står lyssnar ni inte på lagen, för att på den här tiden så läste man ju inte skrifterna så som vi gör, utan de flesta kunde väl inte läsa, men man lyssnade på lagen. För lagen, eller Toran, och då alla skrifterna, hela skriften, gamla testamentet som vi säger, lyssnade man ju till i gudstjänsten, i synagogans gudstjänst. Lyssnar ni inte? Hör ni inte vad lagen säger? Alltså uppfattar ni inte de här löftena? Så att här finns verkligen lagen eller skriften som argument. Och så har han då den här berättelsen om Hagar som ett exempel på hur skriften innehåller en berättelse. Och denna berättelse, säger Paulus, den innehåller en djupare mening. Allegori på grekiska. Och nu hade vi ju gjort då till och med 26 förra gången. Och anknytningen då, om vi bara tar vers 26 igen då, så att vi får sammanhanget rätt här, kommer rätt från början, så är det ju det att han talar om det himmelska Jerusalem, och han talar om att om det, ja, det himmelska, alltså det andliga Jerusalem som har kommit till oss, fullbordan som har kommit till oss. Och här handlar det inte längre om man är omskuren eller jude eller vad man är för något, utan här handlar det om att bli född på nytt. Här är det Gud som omskär människors hjärtan. Här verkar alltså evangeliets krafter på ett andligt sätt till en början. Jag säger till en början därför att det får ju bokstavliga följder så småningom. Men själva verket är Gud som utför i våra hjärtan. Detta är det himmelska som kommer ner till oss. Och så citerar han då ifrån Jesaja 54. Det står ju skrivet: gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Och det här står då i Jesaja, och där står det inte vem det syftar på. Men Paulus har alltså tagit det här bibelordet, så att här kommer det ju att syfta på Sara. Sara kunde ju inte få barn. Hon var ofruktsam. Hon födde inte barn. Hon kunde inte känna födslovåndan. Men hon får många barn. Nämligen genom anden. Alltså alla Abrahams barn, Abrahams säd, de många, är ju också Saras barn. Och ur detta kommer då, som det står i 27 versen, ett jubel. Här stiger ett jubel. En lovsång och en tillbedjan till Gud. Och denna lovsång och tillbedjan, ett resultat utav att anden har verkat i våra liv. Att anden har fött oss på nytt. Att Guds rike har kommit mitt ibland oss. Jag tror att vi nöjer oss med det. Och så läser vi då vers 28 och 29. Han säger: ni bröder. Ni ser, han adresserar de här människorna i församlingarna i Galatien. Och säger: ni är löftets barn. Det är ni som är födda på nytt. Det är ni som är Saras barn och Abrahams barn. Liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Och då är det som så att här säger alltså Paulus att de som är födda efter naturens ordning förföljer de som är födda av anden. Han talar här om en motsättning. Nu är det bara så här, förstår ni, att så står det inte i skriften. Det står ingenting om den motsättningen mellan Isak och Ismael. Och då undrar man var det kommer ifrån. Och då är det så här att här finns alltså i Mishna, eller i den judiska traditionen, en föreställning om att det fanns en sån motsättning. Och den föreställningen, eller tolkningen kanske vi ska säga, som alltså direkt inte finns i skriften, men som utvecklades från skriften, den bygger på ett översättningsfel. Är kanske fel att säga det, för att det finns två olika sätt att översätta. Om ni slår upp i första Mosebok 21:9, så ska vi se det där. Och det här som jag måste be att få låna Bibel 2000, för då blir det uppenbart vad jag menar. Förresten, förra gången, så kommer ni ihåg, eller var det förra gången eller förra gången, jag talade om att det där lilla ordet allt inte finns i första Mosebok 27, sista versen. Ni ska hålla allt, säger ju Paulus här, och det där lilla ordet allt finns inte. Så skulle jag slå upp och visa det, och jag har ju folkbibeln, och så fanns det där i folkbibeln. Det var lite snopet, men det fanns inte i de andra översättningarna. Nu har jag tagit reda på vad det berodde på. Det är nämligen så att i den hebreiska texten, eller masoretiska texten, där finns det här ordet allt. Men Paulus, han brukar vanligtvis citera Septuaginta, alltså den grekiska texten från 200-talet före Kristus, och där finns det inte. Och våra översättningar har byggt på den grekiska texten, på Septuaginta, och då finns inte det ordet. Men tydligen så har folkbibeln hänvisat till den masoretiska texten, som ju är senare än Septuaginta, flera hundra år senare, och tyckte att det här är tillägg. Därför fanns det inte med de vanliga översättningarna, men tillägget finns med i folkbibeln. Så kan det vara. Så det är alltså ett textkritiskt problem som gjorde att det spökade där lite grann. Och här har vi ett sånt textkritiskt problem igen. Alltså första Mosebok 29, vers 9. Vad sa jag nu? 21:9 sa jag. Det är därför jag inte ser. Ni ser, det kan vara sådana problem också. 21:9 är det ju. Det handlar om hur Isak har blivit född. Och så står det, om vi tar från vers 8 då. Isak växte och blev avvand, och för att fira detta ställde Abraham till med en stor fest. När Sara såg hur den son som egyptiskan Hagar hade fött åt Abraham lekte med Isak, sa hon till Abraham: driv bort den där slavinnan, och så vidare. Så här står det alltså i Bibel 2000 att Isak och Ismael lekte med varandra. Och det är alltså inte fel översatt, utan det är vad jag begriper rätt och riktigt översatt. Det är bara det att det ordet som finns där för lekte, det kan också betyda hånskratta. Och särskilt, eller skratta kan det betyda, men det kan betyda, får en nyans utav hånskratt om det är böjt på ett visst sätt och står i ett visst sammanhang. Och då läser jag i folkbibeln, första Mosebok 21:9, eller 8:9 då, samma versar alltså. Barnet växte och blev avvant, och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade den son som Hagar fött åt Abraham, sa hon till Abraham: driv ut den här slavinnan. Och det är inte heller fel översatt. Så här måste man då som översättare välja, och som ni ser så har de valt olika. Men det finns en judisk tradition som säger att det var ett hånskratt, och det var därför som hon drevs bort tillsammans med sin son. Och det är den traditionen som ligger bakom det här som Paulus nu skriver i Galaterbrevet 4. Som det var då att han som var född efter naturens ordning förföljde, eller hånskrattade åt den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. För det var ju precis vad Paulus upplevde. De hade hånskrattat åt honom. De hade tyckt att han var förvillad. De hade talat emot honom, de här judaisterna, inte bara talat emot honom, kämpat emot honom på olika sätt. Och faktum är ju att de var ju också, alltså Paulus och de var ju också förföljda. Titta i Apostlagärningarna 13. Apostlagärningarna 13, vers 50. Det här är ju, här befinner vi oss nu på första missionsresan. Han har kommit till församlingen i Galatien. Han har förmedlat evangelium. Och responsen som han löper, eller som han får då, inte utav alla, för att många kom till tro, men i vers 50 står det: judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev dem bort från sitt område. Alltså precis samma sak som vi läser om i berättelsen om Isak och Ismael. Så det här har Paulus tagit till fasta på. Och nu ser han hur det mönstret upprepar sig. Då har i Apostlagärningarna 14 också verserna, ja, från vers 2. De judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig, så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna i Lystra och Derbe, i Lykaonien och trakten däromkring. Så kan det alltså förklaras, den här versen i Galaterbrevet 4:29. Den där förresten, den där judiska traditionen säger inte bara att Ismael hånskrattade åt Isak eller att de drevs ut i öknen, utan säger också att Ismael och den delen av den judiska tron kom att ägna sig åt avguderi. Så att det är ganska, de är ganska illa utmålade, Ismael och ismaeliterna, i den traditionen. Och nu är det vad Paulus gör med judaisterna. Han säger till dem att ni är ju inte löftets barn. Ni tror ju inte på det som Abraham och Isak fick del av. Ni beter er som ismaeliter, som hedningar, som avgudadyrkare. Så han skräder inte orden här, den käre Paulus. I första Mosebok 16, jag har skrivit upp det också, finns också en bakgrund till att Paulus använder den här bilden. Första Mosebok 16 handlar om Hagar och Ismael. Och där finns ett profetiskt ord i Första Mosebok 16:11. Herren säger till henne: se, du är havande, du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael. Ty Herren har hört hur du har lidit. Så i den aspekten är ju det här någonting positivt. Och så kommer det i vers 12. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla. Och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Så här finns en spänning inbyggd redan i det profetiska ordet. Mellan Isak och Ismael. Eller mellan det judiska folket, eller den judiska tron, och de arabiska folken. Jag fick en fråga här precis innan om Ismael. Namnet Ismael har gett upphov till namnet islam. Och det kanske man skulle kunna tro då, eftersom det är snarlika ord. Men jag är väldigt osäker på det. Jag vågar inte säga det. Jag tvivlar på det. Men den som vill kan ju forska vidare i den saken. Men hur som helst så är ju Ismael stamfader till arabfolken och sedan också till den muslimska tron. Jag har en gång vetat vad islam betyder, men jag har glömt bort det. Man kan inte komma ihåg allt, så är det. Nåja, då var vi färdiga med det. Jo, det finns också ett par saker till som jag skulle vilja säga. Eller åtminstone en sak till. Men det gäller det här med att han som är född efter naturens ordning förföljer den som är född i kraft av anden. Det skulle kunna vara ett eko ifrån Jesus själv. Ni vet att när Jesus gick via Dolorosa, smärtornas väg till Golgata, så passerar han ett antal kvinnor som begråter honom, och så vänder han sig till dem och så säger han: ni gråter över mig, men gråt istället över er själva och över era barn som behandlar mig på det här sättet. För om man gör så här med det friska trädet, vad ska då inte hända med det torra eller med det döda trädet? Det är möjligt att det också finns med i Paulus hårda ord, får vi väl ändå säga. Då har vi gjort de verserna. Och så kommer då vers 30. Nej, sen kommer vers 30 och 31 ska vi nog ta. Eller ta bara vers 30. Men vad säger skriften? Så citerar han igen här från den här händelsen med när Ismael fördrivs. Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Och här finns det då lite olika tankar på hur den här sista versen, vers 31, alltså bröder, är vi inte barn, om den versen ska hänföras till allt det som vi har sagt. Och det ska den, tror jag, göra. För det lilla ordet alltså bröder uppfattar jag som en sammanfattning utav det som han har berättat här nu i den här allegorin. Alltså en sammanfattning, en slutsats utav det som han har sagt. Vi är barn till den fria hustrun. Men det finns de också som menar att avslutet här egentligen sker med vers 30. Och att vers 31 är inledningen till det femte kapitlet. Och då får den versen plötsligt en annan betydelse, därför att då blir den versen snarast en övergång eller till och med inledning till det avsnitt som kommer här i hela kapitel 5 och en bit kapitel 6, som handlar om friheten i Kristus. Men det kanske är ingenting annat än just en övergång. Att man kan fundera på det här sättet, det beror ju på att i grundtexten så finns ingen kapitelindelning, inga versindelningar, utan allting är bara skrivet i ett enda streck. Så kapitelindelningarna som vi har i vår bibel och versindelningarna, de är sena konstruktioner från sen medeltid till och med, om jag inte tar fel. Och därför så får man såna den typen av problem. Och man kan tycka att det är oviktiga problem, men ibland så får det betydelse, för det beror på vart man ska hänföra då vissa verser, om det syftar bakåt eller om det syftar framåt. Och så är det med den här versen 31. Men om den inte syftar bakåt utan tankegången slutar med vers 30, så blir det ett väldigt abrupt slut. För då blir slutet på den här allegorin blir bara att slavinnan och hennes barn har fördrivits, och så blir det tvärslut. Så därför tycker jag att sammanhanget ändå säger att vers 31, om det inte ska föras till femte kapitlet, så får man se det som en övergång. För det innehåller både en syftning bakåt och en syftning framåt. Jag undrar om det inte, jag vill minnas att det i någon översättning är så att det står kapitel 5 och så börjar kapitel 5 med 4:31. Så där har man gjort den markeringen ganska tydligt. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Och det är en sammanfattning förresten, inte bara utav allegorin, utan hela resonemanget. Det börjar ju redan i det andra kapitlet. Så hela kapitel 3 och 4 som vi har gått igenom här nu sammanfattas i den där versen. För hela den här andra delen, I den första delen så att säga, det är ju tre olika delar, så blir det som en sammanfattning på hela den andra delen. Alltså, så huvudpoängen med det han har sagt i kapitel 3 och 4, det är att vi är inte barn till slavinnan, utan vi är barn, löftets barn, till den fria hustrun. Vi har Sara som vår moder, den fria kvinnan som vår moder. Och det sista man ska göra, om man nu har fått del av den här friheten, fått del av den andliga verkligheten, fötts på nytt och tagits in i Kristus. Det sista man ska göra då, det är att börja ägna sig åt laggärningar eller försöka ta sig in under lagen. Och det är just här striden står. Och den här striden ska nu utkämpas utan att man förringar eller upphäver lagen. Det är den problematik som vi har i Galaterbrevet. Vi läser vers 1 också, för den skulle också kunna hänföras i sådana fall till slutet på fjärde versen. Då blir det så här, 4:31. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Det finns de kommentatorer som drar strecket där, så att säga, så att femte kapitlet sedan börjar med vers 2. Nog om detta. Men till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Där tror jag också det kan vara lite onyanserat i olika, eller olika nyanser i olika översättningar. Men denna frihet, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Det betyder att det här är en frihet som vi inte hade innan. Och som inte heller judarna under lagen hade innan. Denna frihet har Kristus gjort oss fria till. Kristus har köpt oss ur fångenskapen. Han har köpt oss fria. Och satt oss i sig själv, i gemenskap med sig själv. Och gjort oss delaktiga av den himmelska saligheten, av den himmelska friheten. Och han har betalat, som vi vet, ett högt pris för det. Det sista vi ska göra är ju då att gå tillbaka. Eller att gå ur den friheten. Och som Paulus här säger, på nytt tvingas in under slavoket. Han tycker att det här är obegripligt. När han förresten använder ordet ok här, så märker man också, tycker jag, av polemiken. Därför att leva under lagen var ju positivt för en jude. Och då talade man om att bära lagens ok. Och det var fortfarande någonting positivt. Ungefär som man ska bära tunga bördor eller bära vatten. Då tog man på sig ett sånt ok. Nu används inte nu för tiden, men jag förutsätter att ni vet vad ett ok är. Så lägger man på sig det och sedan så kan man lyfta då de här bördorna och få det jämnt fördelat. Och på samma sätt så tänkte man sig att lagen, det var ett ok som gjorde att det skulle vara lättare att leva. Man fördelar så att säga livet på det här oket. Och oket delar upp bördorna och hjälper oss att leva på ett riktigt sätt. Så för dem var det positivt. Men här säger han slavoket. Och plötsligt så är det någonting väldigt negativt. För slavoket var ju någonting annat. Det var ju påtvingat. Och Paulus menar att om vi nu har blivit fria i Kristus, då ska vi inte vända tillbaka in under slavoket. Och det var precis vad judaisterna ville att de hedna kristna skulle ägna sig åt. Och sen står det då om denna frihet. Alltså denna frihet har Kristus försatt oss i. Och friheten är, kan man säga, ledmotivet i hela Galaterbrevet. Det var det som gjorde från början att jag kände mig så attraherad av att börja fördjupa mig i Galaterbrevet. För jag vet att det handlar om friheten i Kristus. Fast jag visste inte riktigt vad det innebar i praktiken. Men det, friheten i Kristus är så att säga, allting det vi har gått igenom hittills syftar ju till denna frihet i Kristus. Och den andra huvuddelen i Galaterbrevet, alltså från kapitel 5, vers 13, återkommer till det, handlar ju om den här friheten. Vad det är att leva i den friheten, vad den friheten betyder och hur vi förvaltar den friheten. Och det är den friheten som gör att jublet stiger inom oss. Men någonting om den friheten ska jag säga på en gång, närmare bestämt fyra saker. Det är för det första en frihet från fördömelsen. Därför att det här med att leva under lagen eller att plågas utav lagen. Och nu talar jag om lagen, inte som det skrivna ordet, de fem moseböckerna, inte som Toran i allmänhet, utan som en makt som ligger på oss. Som en makt som ligger på oss och som kräver mera av oss än vad vi kan klara av att leva upp till. Och som i, när vi misslyckas och när vi inte räcker till i våra egna ögon, då upplever vi fördömelse. Därför att djävulen, Satan, betyder åklagare, som anklagar oss, använder sig av lagen. Han säger till mig, ja men lagen har ju sagt att du ska vara sån och sån. Ja, så börjar jag då försöka resonera med den onde. Och varje gång så kommer jag till korta, för lagen har ju rätt. Problemet är inte lagens existens. Problemet är att jag inte räcker till. Alltså synda fördärvet, den kötsliga naturen. Så jag kommer alltid att förlora den diskussionen med den ondes anklagelser. Men när jag har befriats ifrån lagen, då behöver jag inte lyssna på det örat. Därför att då är det ju evangeliets ord som säger att Kristus har friköpt mig från lagens fördömelse. Han har satt mig i Kristus. Det Kristus är min försvarsadvokat. Och det allt som Kristus har han gjort för min skull. Alla de gåvor som Kristus delar ut och som han har vunnit och som han har fått i sin himmelsfärd och som när han utgjuter sin heliga ande, då har han vunnit och delat ut till oss, till mig. Det blir det stora. Det måste få vara ledstjärnan. Alltså, det finns ingen fördömelse kvar över mitt liv. Ja, men Håkan, om du gör fel då? Klart jag gör fel, jag är väl inte fullkomlig. Men jag låter inte fördömelsen tränga in i mitt hjärta och tränga ut evangeliet. Därför Kristus är mycket större, är mer värdefull än mina misslyckanden. Han inte bara väger upp mina misslyckanden, han överträffar dem hur mycket som helst. När Paulus skriver i Romarbrevet, så går han igenom det här. Romarbrevet 5 handlar om att vi levde under Guds vrede, men att vi nu inte gör det. Vi lever under Guds kärlek, även om vi är ofullkomliga. Kapitel 6 handlar om friheten ifrån synden. Vi var syndens trälar tidigare. Nu är vi Kristi trälar. Kristi tillhör Kristus. Visserligen finns synden kvar hos oss, men den har inte sista ordet. Den har inte ens den starkaste kraften i mitt liv längre. I 7 kapitlet så talar han om lagen. Och där är Paulus lite kluven. Och det beror ju på att han skriver både till judar och till hedna kristna. Och så resonerar han fram och tillbaka om att det goda som lagen säger att vi ska göra, det gör vi inte. Vi gör inte som lagen säger. Och vi räcker inte till. Och så slutar det ju då med, ja, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och så kommer det då i 8:1. Gud, eller i slutet på 7 kapitlet, Gud vare tack genom Jesus Kristus. Och så kommer det i 8:1, så finns nu ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse. Och med den vissheten som jag som präst också kan säga efter syndabekännelsen, på Jesu Kristi uppdrag säga dig, dina synder är dig förlåtna. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. Och det gör jag inte därför att människor ångrar sig jättemycket, eller för att de skulle vara genomärliga i allting, eller tillräckliga i sin syndabekännelse och duktiga i den. Utan därför att evangeliets ord säger så. Våra synder är förlåtna. Sen är det åhörarnas sak att ta det till sig. Men det gäller ju inte bara syndaförlåtelse, utan det gäller ju hela evangeliet. Frihet ifrån fördömelse. Till den friheten har Kristus friköpt oss och försatt oss i den friheten. Gå då inte tillbaka in under fördömelsen. Och det här stryker jag under lite extra, märker jag, och det tror jag behövs, därför att många kristna kanske har erfarit och upplever den här friheten till dels, men så finns det där självföraktet och den där självfördömelsen. Och så finns det där att man lyssnar till en ondes anklagelser. Och så åker man ner i diket igen. Låt inte det ske. Och om det sker, så låt det få vara engångshändelser. Se till att du tar det in i evangeliets atmosfär. Det är den friheten. Det andra som jag vill säga om den friheten, det är att det är en frihet att göra tjänst. Om vi tittar i Romarbrevet igen då, kapitel 6. vers 18. Det är det här när Paulus då talar om att vi tidigare var slavar under synden. Och så ser ni hur det står, i alla fall i folkbibelns översättning. Och den stämmer bra överens med grekiskan här. Jag är lite osäker på om det är det ordet i andra översättningar. Men här står i Romarbrevet 6:18. Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden. Lägg märke till uttrycket slavar under rättfärdigheten. Du har i 6 kapitlet också i vers 22. Men nu då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar blir frukten att ni helgas och så vidare. Jag tror inte att jag under de här genomgångarna har varit inne på det här med friheten tidigare. Men då måste jag säga någonting om det på en gång. Därför att ordet frihet i Bibeln, i den bibliska föreställningsvärlden, har inte samma innehåll som ni märker som det västerländska ordet eller det grekiska ordet frihet. Från början så är det bibliska ordet frihet ett politiskt ord. Och hela den här föreställningsvärlden om frihet för det judiska folket och deras frihetslängtan. Och den frihetslängtan som förverkligas i Jesus Kristus, den himmelska frihetslängtan. Går tillbaka till det faktum att från början var Israels barn slavar i Egypten. Det var utgångspunkten för Israels barn. Det var i Egypten som det judiska folket föddes och blev till. Det var där de växte sig till ett folk. Till ett slavfolk under farao. De hade en politisk längtan till befrielse. Och när jag säger politisk längtan så betonar jag det. Men då hör till saken också att denna politiska längtan är också en religiös längtan. För det här med politik och religion, det hänger samman i den judiska föreställningsvärlden. Så deras politiska längtan efter frihet tog sig uttryck i att de sa till sin ledare Moses. Moses, vi vill lämna Egypten. Vi vill ha vår egen Gud. Vi vill ha vår egen kung. Vi vill befrias så att vi kan tjäna vår Gud på hans villkor. Och inte vara slavar under andra gudar. Det var den bönen som Gud besvarade. Och så förde han folket ut ur Egypten. Ut ur Egypten kallade jag min son. Folket föddes genom Röda havet, genom vattnet. De befriades. Men de befriades till att bli slavar då, i positiv mening, under Gud istället för att vara slavar under farao. Någon frihet så att säga för individen, en självisk frihet, finns inte i Bibelns föreställningsvärld. Det är en grekisk föreställning. Det finns till och med ett grekiskt ordspråk vid den här tiden, vid antiken, som säger så här: fri är den man som kan göra vad han själv vill. Men det märker ni på en gång, det har ju ingenting att göra med det bibliska frihetsbegreppet. Och då är ju risken uppenbar att bibelläsare av idag läser det här ordet om friheten i Kristus på ett sådant sätt så att man tolkar det så att det blir en frihet att kan man göra vad man vill nu då när man är kristen. Men det är en vanföreställning, och det såg ni av de där två exemplen i Romarbrevet 6, vers 18 och vers 22. Där det var alldeles uppenbart. Så skulle man vara lite provokativ men ändå biblisk. I vår tid så skulle man fråga människor: vems slav är du? Vems slav är du? Vem tillhör du? Och svaret för en kristen är förstås att man tillhör Jesus Kristus. Jag är hans livegne. Jag har gett mitt liv till honom. Alltså slav, märker du, är ju inte ett negativt ord i det här sammanhanget. Utan det vittnar om en tillhörighet. Att man tillhör Herren. Herren Jesus Kristus i vårt fall. Den här bilden, om jag säger så, den kommer ju igen i flera av Paulus breven. Så han använder den ganska frekvent. Och det kan ju vara, det kanske inte är för att undvika missförstånd, utan det kanske var en självklarhet på den tiden. Men i bilden så ligger alltså detta att vi är Kristi tjänare. Du vet, slav och tjänare är samma ord på grekiska, doulos. Så vi är Kristi tjänare. Och vi kallar oss ju Kristi tjänare. Man kanske skulle kalla sig Kristi slav för att få människor att tänka. Konfirmanderna brukar ibland fråga varför jag har sån här prästkrage och vad det betyder. Och då brukar jag säga till dem att ni vet väl hur det är med slavar. De kunde ha halsjärn. De kunde ha fotbojor. De kunde ha bojor. Men det känner de ju till. De kunde ha halsjärn också. Och det som hände på den här tiden, det var att man kunde befrias ifrån sitt halsjärn. Man kunde bli friköpt från sitt slaveri. Och då fick man ta av sig halsjärnet eller fotjärnet eller vad det nu var för någonting. Ja, och så tittar de på mig och så säger de, ja men det talar ju för att du inte borde ha en sån. För du ska ju vara en fri man. Ja, det är rätt. Bra tänkt. Men jag har tagit på mig den därför att jag är en slav under Kristus. Jag är Kristi tjänare och jag bär den frivilligt. Det här är ett tecken på att jag är Kristi tjänare. Ja, då får de ju tänka till då. Men de köper det. Och det är precis vad symboliken handlar om också. Det tredje som ska sägas är alltså detta. Denna slavtjänst, inom citationstecken får vi säga nu så vi inte blir allt missförstådda. Denna slavtjänst är av hjärtat. Den är frivillig. Jag går frivilligt den väg som Jesus Kristus anvisar. Så den kristnes frihet, det är inte en frihet att göra som man själv vill, utan det är en frihet att följa Jesus Kristus. Jag har befriats till att kunna bli hans lärjunge, hans efterföljare. Friheten består i att följa Kristus. Och då tänker jag, men det är väl inte mycket till frihet. Jo, för människor som inte tror på vare sig Gud eller Jesus Kristus, de är inte fria att följa Kristus. Du kan inte följa Jesus med mindre än att du har befriats ifrån ditt eget slaveri. Att vara slav under dig själv, under dina egna drifter och begär. Du befrias ifrån slaveriets tyranni. Och så föds du på nytt och får bli delaktig av ett annat herravälde, Guds rike. Och då befrias du på ett sådant sätt så att du kan börja följa Jesus Kristus. Det kan man inte göra innan. Man kan inte ens tro på honom. Ännu mindre följa honom. Så på nyttfödelsens under i våra liv sätter oss fria så att vi kan följa Jesus Kristus. Det fjärde. Denna frihet åtföljs av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är efterföljelsens frukt, efterföljelsens resultat. Och vi skulle leva i den himmelska saligheten. Vi borde genom vår efterföljelse bli välsignade utav Gud och uppfyllas med glädje. Och jag tror att det är fullt rimligt att inte bara tänka så, utan också få leva i den erfarenheten. Nu när det här är sagt då, i vers alltså 4:31 och så vers 5, 1 och 2. Då kommer ett avsnitt här. Man skulle kanske kunna säga att här börjar då den andra huvuddelen. Men jag skulle vilja tillsammans med en del andra kommentatorer föreslå att versarna 2 till och med 12. Som här kan verka som en parentes. Jag skulle vilja föreslå att de verserna uppfattas som en slutvarning. Därför den där friheten som det talas om i vers 1. Till denna frihet och Kristus gjorde oss fria. Står därför fasta, låter inte på nytt tvingas in under slavåget. Den kommer ju igen i vers 13. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten och så vidare. Sen kommer hela detta med att vandra i frihet och att vandra i anden. Så det blir, man skulle kunna sätta verserna 2 till och med 12 som inom parentes. Eller också skulle man kunna betrakta det som en inskjuten slutvarning innan han fördjupar sig i vad det är att vandra med Kristus. Och när det kommer då till den här slutvarningen, så då när det är slutord, vet du, då inte bara sammanfattar, utan då tar han i ännu mer, så det finns liksom ingen tvekan efter de här två kapitlen om vad Paulus avser. Och jag hoppas inte det finns det för någon av oss heller. Jag läste till att börja med vers 2 till och med 4. Ser jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Man märker här på tonen att Paulus ändå har förhoppningen om att han genom det här brevet och genom att säga "se jag, Paulus" och så vidare, han har förhoppning att han ska kunna hindra dem att omskära sig. Och ni som inte har hört följt hela serien, ni behöver få känna till det, att laggärningar, det var alltså någonting som de hedna kristna ägnade sig åt. De hedna kristna skulle göra laggärningar, vandra, lära sig vissa färdigheter i lagen och tillämpa dem, och så skulle man till sist komma in under lagen, tas upp så att säga i den judiska gemenskapen, och sluttecknet på det är omskärelsen. Så han måste kunna hindra dem som har slagit in på den vägen, han måste kunna hindra dem innan de blir omskurna, för sen är det så att säga kört. Så omskärelsen blir en sorts gräns som inte får passeras. Och det är därför som det handlar så mycket om omskärelsen i Galaterbrevet. För det är liksom slutstationen. Där upplever Paulus att där tappar han greppet om dem. Men han har alltså en förhoppning om att de här inte ska komma till den punkten, utan att de ska lyssna till honom och att de ska ta till sig det som han har undervisat om. Titta till exempel i första kapitlet, och vi repeterar, vers 6. Där har du de orden redan i inledningen. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och så vidare. Eller i fjärde kapitlet hade vi det också. Vers 9. 9b får vi säga. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Och så kommer det här nu då igen, en slutförsäkran i femte kapitlet, vers 2 till och med 4. Ni märker här också att han uttrycker sig auktoritativt, ungefär som Jesus gjorde. Se jag, Paulus, säger er. Jesus sa ju så i bergspredikan. Ni har hört att de skriftlärda säger, ni har hört och ni känner till Mishna, den judiska traditionen. Men jag säger er. Och så lägger Jesus in hela sin, han satsar med hela livet där. Antingen tror man på honom eller inte. På samma sätt gör Paulus här. Och då ska man komma ihåg att Paulus var ju den som hade haft med sig evangeliet till församlingarna i Galatien. Han var den som hade fött dem. Så de hade blivit hans älskade barn. Och nu säger han då med auktoritet som en andlig far till dem. Jag säger er och så vidare. Jag försäkrar er, står det till och med i vers 3. Och då vill jag bara göra ett förtydligande här när han säger det här. De här orden riktar sig inte, ännu en gång, inte emot lagen. Det riktar sig inte emot gärningarna heller. Utan det riktar sig emot den judiska livsstilen. Och med det menar jag att det är inget fel på lagen, som vi har sagt. Det är inget fel på att göra lagens gärningar, att lyda lagen på det sättet. Utan problemet finns ju i oss människor, att vi inte räcker till. Och med den judiska livsstilen så menar jag att den som är jude fullt ut ska ju orientera sig emot lagen. Även om en jude eller en hedna kristen som är på väg åt det hållet inte någon gång kommer att kunna fullgöra lagens alla bud. Därför att på grund av den kötsliga naturen, på grund av att vi är syndiga människor och otillräckliga. Även om vi aldrig kommer att klara av att hålla lagen helt och fullt, så ska vi ändå ha våra liv orienterade åt det hållet. Vi ska vara under lagen, vi ska sortera in våra liv under lagen. Och det är just det som Paulus vänder sig emot. Vi ska inte sortera in våra liv under lagen. För våra liv är insorterade under Jesus Kristus och under hans herravälde. Det här är viktigt att säga, därför att de orden träffar ju inte bara de hedna kristna som är på väg åt det hållet, utan de orden träffar ju hela det judiska folket. Han säger inte att det är något fel på lagen, inget fel att göra lagens gärningar, men han säger att det är fel att orientera sig emot lagen. Därför att lagen syftar fram till Kristus, och har vi kommit in i Kristus så ska vi vara orienterade mot Kristus, och så lämnar vi lagen bakom oss och tackar för det som den har betytt. Så att det betyder ju också att om de här hedna kristna nu skulle komma så långt som till omskärelsen, så är det egentligen inte omskärelsen det handlar om, utan det handlar om hela deras livsstil. Det handlar inte om omskärelsen som en enskild akt. Det handlar om omskärelsen som en livsstil. Och det vänder sig Paulus emot. Vi vet ju det att Paulus sen under andra missionsresan omskar Timoteus till exempel. För han tycker inte att själva akten som sådan skulle ha avgörande betydelse, utan det är just den här livsstilen att sortera in sitt lag, sitt liv under lagen. Det är det han vänder sig emot med sån kraft. Och det är ju det omskärelsen står för egentligen. Och så säger han då i vers 4: ni har kommit bort ifrån Kristus. Och då förstår vi kanske bättre vad det betyder. Att vad blir det då av dopet? Ja, men de hade ju dött och begravt sitt gamla liv. De hade ju lämnat hela den sfären så att säga och tagits in i Kristus, uppstått tillsammans med Kristus. Men om de nu har uppstått tillsammans med Kristus, då blir ju dopet tömt på sitt innehåll. Ja, men ni har ju lämnat livet utan Kristus. Ni har ju befriats ifrån lagen och ni har blivit döpta, det vill säga ni har dött bort ifrån och ni har begravt det livet. Och så har ni uppstått till ett liv i Kristi frihet. Hur kan ni då vända tillbaka? Inte bara att det är fel att vända tillbaka, ni tömmer ju dopet på dess innehåll. Då var det en meningslös akt. Då var den akten lika meningslös som omskärelsen. Varför ersätta det ena med det andra? Så han ställer verkligen allting på sin spets. Vi har blivit friköpta och förklarade rättfärdiga. Varför då försöka att bli, som det står här i fjärde versen, rättfärdiga genom lagen? När vi redan är rättfärdiggjorda. Ni har fallit ur nåden. Ni har gått tillbaka. Ungefär som man gjorde om dopet så att säga, fast baklänges. Gick åt andra hållet. Och då när Paulus har kommit så långt, då ligger ju en fråga i luften. Nämligen den här frågan: kan vi nu då leva som vi själva vill? Och då hör jag liksom Paulus sucka. Ja, men har ni inte begripit någonting? Och det är det här med friheten. Vi är befriade till att följa Kristus. Och det fördjupar vi oss inte i nu, va? Vi tar inte upp den invändningen här nu, för den kommer vi ju tillbaka till sen i senare kapitel 5. Däremot så säger han redan här, föregriper det som kommer i femte och sjätte kapitlet, eller andra halvan av femte kapitlet och sjätte kapitlet. Han säger i vers 5:5 alltså: vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Lägg märke till de där sista orden. Så att han säger inte tro i den där passiva meningen. Ja, nu tror jag blir frälst. Utan han talar om en ny livsstil. Han talar om en tro som är verksam. Och jag för min del tror att det ligger redan i de här orden. I vers 5 där det står så här: vi däremot väntar i anden genom tron och så vidare. På grekiska så står det ek pistios. Och ek borde inte översättas med genom. vad jag förstår. Jag är inte någon expert på grekiska, men det här är en sak som jag har fördjupat mig, och då är det nämligen så här att ordet ek, det betyder av eller ur. Och ordet kan användas till exempel när du hämtar vatten ur en källa. När du tar upp vattnet och hämtar vatten av en källa, då är det ek den här källan. Medan genom tron heter på grekiska dia pistios. Dia betyder genom, och då är det mera som en, om jag tänker mig att vi blir rättfärdiggjorda genom tron, så betyder det att tron är en kanal, ett instrument genom vilken jag tar emot Kristi rättfärdighet. Men här står det ek pistios. Det betyder att vi ska leva av denna rättfärdighet. Det vill säga att den rättfärdighet, den frihet och rättfärdighet som vi har tagit emot, den ska vi sedan ösa upp utav. Vi ska hämta ifrån den här rättfärdigheten, hämta upp andens vatten, hämta upp den rättfärdighet. Vi ska leva av denna rättfärdighet. Det finns alltså en sorts fortsättning. Det förverkligas ek pistios genom att vi lever av rättfärdighet. Det här uttrycken ek pistios och dia pistios används lite omväxlande i Paulusbreven, också i Galaterbrevet. Och de flesta kommentatorer, tror jag, säger att det inte har någon avgörande, att den här betydelsen inte är så, betydelseskillnaden inte är så avgörande som jag nu har gjort gällande, utan det spelar mindre roll, va. Jag förmodar att man tänker att det är liksom samma sak, genom att man lever genom tron eller att man lever av tron, att det inte, man kan göra den där distinktionen. Men det är ganska intressant att läsa de här bibelställena där det står genom rättfärd, genom tron eller av tron. För då tycker jag att man kan urskilja att det faktiskt finns en skillnad i Paulus tänkande. Som det står här då. Vi väntar i anden genom att tro på den rättfärdighet, genom att leva av den tron som kommer av den rättfärdighet som vi har tagit del av. Eller ännu tydligare då, slutet på vers 6. En tro som är verksam i kärlek. I Kristus har det ingen betydelse om vi är omskurna eller oomskurna, utan det enda som betyder något, och det betyder allt, det är att vi har en trosgemenskap med Gud genom Jesus Kristus som är verksam i kärlek. Det vill säga, han talar om ett nytt liv som är verksam ibland oss. Inte det liv som vi levde förut, utan ett annat sorts liv där Kristus regerar i oss. Och där har tiden tyvärr tagit slut, så att vi hann inte riktigt färdigt den första huvuddelen som slutar med vers 12. Vi får ta och göra färdigt det nästa gång. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Galaterbrevet, och det här var del 15. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF med deras söndagsgudstjänst i Missionskyrkan. Jag som har lett det här programmet, Ulf Gustafsson heter jag, var producent och tekniker för programmet, och det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Ha en skön och välsignad vecka.